Så, välkomna allesammans och vi vill speciellt tacka er för de härliga vittnesbörd som vi hörde. Vi ska börja med att be. Herre, vi tackar dig för denna dag. Vi tackar dig för den gudstjänst som vi kan fira tillsammans. Vi tackar dig för vittnesbörden vi hörde. Vi tackar dig för den gåva vi samlade in. Vi tackar också nu för det budskap som du vill förmedla, eller predikan som du vill förmedla till oss. Tala till våra hjärtan, bygg upp oss idag, Herre. Vi bara tackar dig för att du är en levande Gud och vi är din skapelse och du har frälst oss. Vi tackar dig för att vi kan idag frimodigt komma inför din tron, nådens tron, och kalla oss själva söner och döttrar. Vi ber att du välsignar de här tankarna i ditt namn, Jesus. Amen. Har ni någon gång mött en person som har en passion för någonting? De är intresserade av någonting speciellt. Det kan vara en sport, idrott, det kan vara en hobby. Det kan vara många olika saker som vi stöter på. Kanske sitt arbete, studier, sommarstuga, vad det nu är. Och man kan inte prata med dem om någonting annat än just det här. Liksom pratar man om någonting annat så de tittar i taket liksom och blir lite rastlösa. Och får de en chans så börjar de prata om det här igen. De har en passion för någonting. Och idag så ska vi tala om Guds passion för oss. Guds passion för oss. Och texten som vi ska utgå ifrån idag, den är hämtad från andra Korinthierbrevet 11 kapitel. Andra Korinthierbrevet 11, verserna 1-15. Och jag kommer att göra så att jag läser ett par versar i taget, allt eftersom jag kommenterar runt de här versarna. Och innan vi går till texten så vill jag berätta lite grann bara om bakgrunden till det här, alltså andra Korinthierbrevet. Och bara för det så har jag slagit upp Lukas evangeliet. Men andra Korinthierbrevets 11 kapitel och de första 15 verserna. Paulus skrev alltså två stycken brev. Han skrev egentligen fyra brev. Men två av dem var inte inspirerade för att bli en del av säkert bra saker, för de var skrivna av aposteln Paulus. Men de var inte, eller blev inte en del av kanon, alltså de böcker som utgör vår bibel. För de omtalas nämligen i de här två böckerna också, att han skrev två brev till. Så det är intressant. Och vad vi har att säga här, jo, det är att Paulus kom till Korint år 52 efter Kristus. Då var alltså den kristna församlingen ungefär 20 år gammal. Det var alltså 20 år efter det att Jesus hade dött, blivit begraven och uppstått igen från de döda. Så det var en mycket ung tro, så att säga. Det var också en ung församling. Alla församlingar var unga. Han stannade där ungefär 1,5 år. Och som han brukade så gick han till synagogan. Vad är en synagoga? Jo, en synagoga är alltså en plats där judarna möts. Så det betyder egentligen ingenting annat än en mötesplats. Det är vad en synagoga betyder. Mötesplats. Och man gick dit för att läsa skrifterna och samtala om Gud. Ungefär som vi har ett möte här idag. Det är vår mötesplats. Det var en synagoga. Och de här platserna, de växte fram efter att templet hade förstörts. Då hade de ingenstans att tillbe. Så synagogorna var en ersättning för templet, men man hade inga offer, man hade ingen möjlighet att praktisera den judiska religionen så som man gjorde tidigare. Men man möttes då och läste skrifterna och umgicks runt de här, den här läran och så vidare. Och varför var de här platserna så viktiga? Jo, därför att där fanns ju gudssökarna. Där fanns ju människorna som ville någonting med sitt liv för Gud. De gick ju dit. Inte bara judarna, men också de så kallade proselyterna. Och vad är en proselyt? Det är alltså en hedning, det låter så hemskt på svenska för att det låter som någon är helt ogudaktig, men alltså en hedning är ett annat folk, alltså en icke-jude. Hedningarna kom dit och blev judar, så att säga. De började att praktisera den judiska religionen och blev andligt sett judar. Men det fanns också gudssökare, det vill säga människor som sökte Gud. De hade inte blivit judar, de hade inte blivit proselyter, men de var intresserade, de visste att Israels Gud var den levande guden, den enda sanna guden. Så de gick dit, de var med, de lyssnade, de tog emot undervisning. Dit gick Paulus. För det var en bra början. När vi var i Sofia i Bulgarien så gick jag till, och det kanske låter lite konstigt nu, respektlöst kan en del tycka kanske. Men jag gick och ställde mig, inte precis utanför dörren, men ganska nära utanför dörren till en kyrka. Och när människor kom ut därifrån så började jag samtala med dem och frågade dem om de kände Gud. Och ja, det var ju därför de hade varit i kyrkan. Men jag sa, vet du att du kan ha evigt liv? Vet du att du kan ha evigt liv? Nej, säger de. Jag försöker att uppnå evigt liv, jag försöker att göra det bästa, men så du kan veta det som skriften säger. Och där började samtalet. Så jag kan tänka mig att det var lite likadant för Paulus, att han gick till de människor som var intresserade, som på något sätt sökte Gud. Han började att samtala, han började att ha en dialog där. Men han gick också till marknadsplatserna och han träffade ett par som hette Aquilla och Priscilla. Som är så här, vilken är mannen och vilken är kvinnan? För de namnen är inte bekanta för oss. Men Aquilla var mannen och Priscilla var alltså kvinnan. Och de var ett par. De var troende. Han bodde hos dem. De tjänade Gud tillsammans. Och de jobbade också tillsammans. Vi kommer att tala om det senare. För Paulus, förutom sin teologiska utbildning, kunde också göra tält. Och han sydde lite tält för att komplettera det han gjorde för att få lite inkomst. Och vad som hände i Korint, det var att falska lärare kom in. Och de kom förmodligen från Judén. Och de kom och så sa de så här till de här kristna i församlingen i Korint. Att det här med Jesus, det är jättebra. Det ska ni fortsätta tro på honom. Men ni måste också förstå att ni måste hålla Gamla testamentets lagar. Det fanns 613 stycken lagar, inte bara de 10 budorden. 613 stycken. Plus en massa människotillverkade lagar, förordningar och bud. Och tolkningar av dem. Man skulle också omskära sig. Man skulle också följa de gammaltestamentliga riterna och så vidare. Som i och för sig inte var fel på Gamla testamentets tid, men de var bara en skugga av det som skulle komma och uppfyllas i Jesus Kristus. Och därför så hade de så att säga ingen plats i det nya förbundet i församlingens tidsålder. Annat än man kunde se tillbaks på dem och lära av det som vi gör nu. Men de gav det en felaktig plats. Och det betyder att folk kom in och blev på något sätt fångade i det här. Liksom, de gick tillbaks under lagen och de blev fördömda på grund av det här. De trodde liksom att det var Jesus plus någonting. Känner ni igen det? Jesus plus någonting. Det är samma sak idag. Människor säger om vi, ja men det är inte bara liksom att tro på Jesus, utan det är också det här och det här och det här. Nej, det är inte det här och det här och det här. Om du tror att han var Guds son, att han kom till världen för att försona människors synder, att han dog på korset för din synd och alla andra synder, och att han då blev begravd, uppstod från de döda och är idag en levande frälsare, och att var och en som tror på detta blir frälst, då är jag frälst. Det betyder inte att jag kan leva mitt liv som jag vill, som en del påstår att vi undervisar. Självklart inte. Gud har en vilja att vi ska bli omformade till hans avbild och leva. leva i helgelse, det vill säga att vi blir mer och mer lär känna honom. Självklart, men det är inte ett krav för att få kallas ett Guds barn. Kravet är att vi har tro på Jesus Kristus. Så det är bakgrunden. Och de här falska lärarna kom in och folk började att ge sig själva till den här undervisningen, och de följde olika personer, olika läror, och de blev väldigt splittrade och delade. Och det första vi ska tala om här, det är Paulus passion. Och det är verserna 1 och 2. Om ni ändå kunde stå ut med mig, förlåt mig, med lite dårskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig, eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. I en engelsk variant som jag brukar läsa så står det att jag är svartsjuk för er skull. Och det låter ju som någonting negativt. Att vara svartsjuk, det är ingenting positivt egentligen. Men det här grekiska ordet här, för, som översätts då med att han har en brinnande iver, eller som också kan översättas med att vara svartsjuk, det är zelo-o, ett långt ord på slutet. Och det betyder att vara för eller emot någonting med en brinnande passion. Så det kan vara så att säga både positivt och negativt i den bemärkelsen. Det är att ha en önskan, en längtan, att man är liksom en slags avundsjuka eller svartsjuka. I Galaterbrevet 5 kapitel, i verserna 19-21, så står det en lista över vad vi kallar för köttets gärningar. Och i vers 20 så står det faktiskt i svenska bibeln avund. Och det är samma ord i grekiska som här översatt med den här iven då. Och det är alltså uppenbarligen någonting negativt. Och ni vet vad avundsjuka betyder. Grannen har en finare bil än mig. Jag vill ha det jobbet som den och den personen har. Eller jag vill ha någonting som någon annan har. Men Bibeln säger i 1 Timoteus 6:6 att Guds fruktan med förnöjsamhet är en stor vinning. Alltså att jag ska inte längta efter vad någon annan har. Nu gör vi alltid det. Men Bibeln säger att det är egentligen en synd. Så varför är det då inte en synd att Paulus här använder det här ordet? Och varför är det inte en synd att Gud har en avundsjuk eller han är svartsjuk över oss? Och därför att Gud är fullkomlig, Gud är perfekt. Allt det som finns hos Gud finner vi också hos människan. Därför att människan är skapad till Guds avbild. Men människan är fallen. Så det betyder att alla de här attributen som finns hos Gud, han är nådesfull. Vi kan vara nådesfulla. Även i vår fallna stadie så kan vi liksom visa nåd. Vi kan förlåta, vi kan älska och så vidare. Det kan vi, men det är inte fullkomligt. Det är liksom inte komplett. Det är någonting som har gått snett. Och när saker och ting inte går som vi vill, då förändras vi. Så jag vill älska någon, säger. Men när omständigheterna förändras, då slutar vi att älska. Inte så med Gud. Han är den han är. Och han förändras inte. I 1 Korinthierbrevet 13:4 så står det att kärleken avundas inte. Så har vi Guds kärlek så är vi inte avundsjuka på någon annan. Men vad är då en gudaktig svartsjuka? Vad betyder det då att brinna av iver som Paulus gjorde här? Det betyder egentligen att det finns en slags skyddande kärlek. Det är en exklusiv passion som är uppoffrande. Och han säger här att ni har blivit trolovade, eller jag har trolovat er med Kristus, för jag vill föra fram en ren jungfru inför Kristus. Så att han visar här att församlingen är hans brud. Och vi alla tillsammans, individer, har den relationen med Gud. Och han säger att jag vill föra fram er som en ren jungfru för Kristus. Nu är det så att vi kan inte bli renare än vi redan är. Därför att genom tro så har vi blivit renade av och genom hans blod. Så vi kan inte förbättra vår ställning inför honom. Men rent erfarenhetsmässigt så kan vi leva ett liv där vi så att säga är beredda. Eller hur? Men många människor, många kristna kommer säkert bli förvånade när Jesus kommer liksom bara hopp. Liksom. Och han sa, vi vill leva så att vi inte behöver skämmas när han kommer. Vi vill vara liksom förberedda. Jag ska inte gå in på de detaljerna nu. Men han kommer tillbaks. Därför att när vi lovar någonting, så kanske det blir så eller inte. Men när Gud lovar någonting, så vet vi att det absolut blir så. Och han säger i Johannes 14, verserna 1-6, att jag har gått iväg för att förbereda en plats. Och om jag har gått iväg, så kommer jag också tillbaks för att hämta er. Så är vi förlovade med honom, så vet vi att vi också kommer att bli gifta med honom. Han kommer inte att ta tillbaka sitt löfte. Han kommer inte att ändra sig. Därför att Gud kan göra allt, han är allsmäktig. Men det finns några saker som Gud inte kan. Och det är bland annat att ljuga, eller att förändras, eller att misslyckas. Det kan man inte, för det är emot hans natur. Så, Paulus hade en passion. Men han hade också en oro. Det kan vi läsa om i verserna 3-4. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som vi tidigare inte tagit emot, då fördrar ni detta bara allt för väl. Han var rädd att de skulle börja följa någonting annat än det som de hade fått givet till sig. Att de skulle börja följa andra gudar, precis som Israel gjorde. Kommer ni ihåg hur Gud varnade Israel att gå inte och tillbe gudarna som de här grannländerna tillbe. Därför att, varför? Så, men varför då liksom? Vi lever i ett pluralistiskt samhälle. Om du tillbe den kristne guden, då kan väl jag tillbe någon annan gud. Var en har sin gud, var en blir salig på sin tro. Men att säga att det finns bara en levande gud. Det finns så kallade gudar med litet g. Men de är inte gudar. De är falska gudar. De har ingenting att ge. Kanske några löften temporärt. Men i slutändan har de absolut ingenting. Därför att bakom de här gudarna så finns det en demonisk verklighet. I 1 Korinthierbrevet 10 och vers 20 så säger Paulus att allting som ni offrar till avgudarna, det vill säga alla gudar utom Bibelns gud, den levande guden, det offrar ni till demoner. Så det finns en demonisk andlig verklighet bakom de här sakerna. Och är det intressant att se att de här gudarna som de tillbar, de här religionerna, de har ofta någonting gemensamt. Vad man såg att de hade, det var att de hade en tempelprostitution. Korint var känt för detta. När man talar om en korinteflicka, så var det egentligen någonting som var likställt med en prostituerad. Det var alltså ett ord som man använde i det romerska riket, för att den här hamnstaden Korint var känt för sin prostitution. Och att den var kopplad till de här avgudatemplerna. Så det fanns också manlig tempelprostitution. Det var alltså en väldigt lössläppt stad. Och den här lössläppheten var kopplad till avguderiet. Och det är också intressant att se hur människorna drogs till det här. Och i Andra Mosebok 34 och vers 14 så står det att du ska inte ha några andra gudar. Och hur definierar vi egentligen Gud? Jo, vi definierar honom på eller genom att han har en väldigt beskyddande kärlek till oss. Och det första budordet reflekterar det. Du ska inte ha några andra gudar jämte mig. Det är det första budordet. Det är det viktigaste budordet. Och varför? Därför att det finns inga andra gudar. Gud är mån om sin relation med oss. Det är en ganska hisnande tanke egentligen att den som har uttalat detta universum med sitt blotta ord, 100 miljarder galaxer, och varje galax har flera 100 miljarder stjärnor, en del av dem tusentals gånger större än vår egen sol och så vidare och så vidare. Men ett helt fantastiskt universum. Det tar 28 miljarder ljusår för ljuset att resa från den ena änden till den andra. Och det är bara det universum som vi vet finns. Vi vet inte om det finns någonting mer bortom de teleskop som vi redan har. Ett fantastiskt universum. Men denne Gud som har uttalat hela denna skapelse, han har också en passion för dig och mig, för sin församling, för de som har trott på honom. Han hade det för nationen Israel. Och för de som vände sig till Israel kunde bli en del av Israel. Idag har vi världen runt omkring oss och vi har församlingen. Men vi har också en möjlighet att bli en del av församlingen. Det enda som skiljer oss från dem, det är egentligen vår tro. Därför att när vi sätter vår tro till honom, då blir vi en del av hans församling. Och Israel började att tillbe en guldkalv. Kan vi tänka oss något så tokigt som att tillbe en guldkalv? Bara för att de hade sett de här 10 plågorna gå över Egypten. Där Gud gjorde alla möjliga fantastiska saker. De hade sett Röda havet delas. De gick över Röda havet. De hade sett så fantastiska grejer som inte kunde förklaras på något annat sätt än att det fanns en levande Gud, och det var deras Gud som hade gett dem en löfte. Och ändå, när Mose är uppe på bergen en kort tid, så tillverkar de guldkalv. De tar sina örhängen, de tar sina ringar, de tar sina smycken, de smälter ner det och gör en kalv. Och så säger de, här ska vi till det. Och vi tycker liksom att det är helt patetiskt. Vi skulle ju aldrig tillbe någon staty eller någonting. Det är vi alldeles för rationella för att göra. Men vi har våra gudar. Humanismens gud och sekulariseringens, evolutionismen. Alla de här, det är avgudar som människor tror på. Som tar Guds plats. När, om jag hade varit Gud och jag hade sett det här, då hade jag förmodligen bara sagt att okej, det är allt. Nu är det slut. Jag väljer en annan nation och gör slut på er. Men det gör han inte. Han tuktar dem. Han disciplinerar dem. Men det är alltid friköpande. Även när han sände dem till Babylon så kom de tillbaks och blev återupprättade. Gud är friköpande. Även när han dömer oss. Eller dömer våra gärningar. Vi lever i konsekvenserna av våra gärningar. Så finns det alltid en tanke bakom att han ska återupprättas. Det är Guds hjärta. Han vill ha en exklusiv relation med oss. Han hade en exklusiv relation med Israel i Gamla testamentets tid. Och vi läser om det i Gamla testamentet. Han älskade de andra nationerna och de kunde bli frälsta. Men han hade en speciell relation med dem. Han älskar alla människor idag. Han har dött för alla. Han erbjuder frälsningen till alla. Men han har en speciell relation med de som har trott på honom. Det vill säga oss. Så Korinthernas församling var precis som Israel. De var otrogna mot det här budskapet. Mot den levande guden. De levde i omoral. De stämde varandra. De hade splittringar i kyrkan. De var kötsliga. Alltså, det var helt otroligt vilka grejer. Läs första Korinthierbrevet i synnerhet. och se vad de sysslade med. Och ändå börjar han med att säga till de heliga i Korint. Varför är de heliga? För att de levde heligt? Nej. Nej, därför att de hade trott på Jesus Kristus och blev renade genom hans blod. De var, precis som vi är, hans brud, Jesu brud. Och han älskar oss, han har en speciell relation med oss. Så, det leder oss till det tredje och sista, nämligen, eller inte förlåt mig, det tredje, vi har fyra punkter, men Paulus exempel i verserna 5 till och med 12. Och nu ska vi se här om jag kan läsa det här på grund av någon gav mig en lampa, men jag behöver alltid ta med den. Jag menar inte att jag på något sätt... Nej, för om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat... Jag ser inte ens numret här på... ja, vi ska se här. Eller om någon har en... Det är inte någon som har en... Jag ber om ursäkt att jag ser inte ett smack. Tack.
Man kan vara kårhögd.
Man kan vara... Ja, precis. Bra. Det var lite större text. Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. Även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er. Eller var det en synd jag begick när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning. Andra församlingar plundrade jag genom att ta emot lön för att tjäna er. Och när jag var hos er och saknade något låg jag ingen till last. Till bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. På allt sätt aktade jag mig för att vara en börda för er och det vill jag fortsätta med. Lika säkert som Kristi sanning finns i mig ska man i Akajas buden inte ta ifrån mig den berömmelsen. Varför? Därför att jag inte älskar er. Gud vet att jag gör det. Jag vill också i fortsättningen handla som jag gör för att inte de som söker efter tillfälle att vara som vi i fråga om berömmelse ska lyckas med det. Ganska intressant faktiskt. Kan vi hålla den? Eller jag läser en gång till bara så kort. Eller du behöver den kanske?
Nej,
jag antecknar, men det är lugnt. Ja, okej, okay, men ta den. Då ropar jag igen sen. Han satte ett exempel för församlingen. Och han sa att jag har inte kommit för att ta någonting. Jag har kommit för att ge någonting. Ni vet när någon försöker ge oss någonting sådär. Och undrar man liksom, vad har de för motiv för det här egentligen? Vill de bara bygga upp mig och göra någonting för mig så att jag kan ge någonting. Eller att jag ska ge någonting tillbaka till dem. Och det var det att de, liksom, de hade den här misstänksamma anden. Att det är verkligen möjligt, Paulus, att du kommer hit. Och gör allt detta. Och du begär inte ens att få betalt för det eller någonting. Utan allt du gör är bara att lägga ner ditt liv för oss. Göra dig själv tillgänglig dag och natt. För att predika och förkunna evangelium. Och vi vet vad Bibeln säger i Galaterbrevet 6:6. Det står att dela allt det goda med den som undervisar. Vi vet vad det står i 1 Korinthierbrevet 9:9. Att bind inte för munnen på oxen som tröskar. Alltså det betyder att den som förkunnar evangelium, den som undervisar evangelium, det är människors skyldighet att hjälpa de människorna, missionärer eller vad det kan vara, att möjliggöra för dem att göra det som de gör utan att de ska behöva bekymra sig för att också så att säga ha ett jobb och ta den tiden. Men det intressanta här är att Paulus säger till dem att jag har inte ens citerat de här verserna, jag har inte ens sagt någonting om det här, utan jag har inte begärt någonting av det. Jag har själv jobbat, jag har själv försörjt mig, så att ni ska se att jag gör inte det här av någon annan anledning än att jag har en brinnande passion för er alla. Och jag vill ingenting annat än att vi ska lära känna den levande guden som brinner av kärlek för er. Och vill ha den här exklusiva relationen med er. Och när de här falska lärarna har kommit in i bilden så vill jag varna er för dem. Och det är den sista punkten som jag har här, verserna 13-15. Jag gör ett försök här utan... Eller har du den? Okej, okay, tack. Sådana som de är, falska apostlar, ohederliga arbetare och uppträder som Kristi apostlar. Det är inget att förvånas över, så att han själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt också att hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar. Tack så jättemycket. Och det är fantastiskt att se att han varnar dem här. Därför att det finns falska lärare som har, så att säga, deras motiv är inte nödvändigtvis falska. Det vill säga, de är bara okunniga. Och så småningom så kommer de kanske att bli tillrättavisade när de förstår att det här var inte rätt. Gud är trofast att göra det. Men han säger att de här falska lärarna, de är inte okunniga. De vet precis vad de är ute efter. De vet precis vad de är ute efter. De undervisar inte bara falska saker, men de har också falska motiv. Och han säger att akta er för dem. Och Gud hade i Gamla testamentet en exklusiv överlåtelse till Israel. Han har också nu en exklusiv överlåtelse till sin församling. Guds kärlek är beskyddande. Och det som är värdefullt, det beskyddar vi, eller hur? Vi är värdefulla. Och det här är en av de grejer som jag tror är det som är den stora knäckfrågan i våra dagar. Nämligen, vad har människan för värde? När vi var och lyssnade på Ravi Zacharias så var det många av de saker som kom upp och kom fram. Att vad har människan egentligen för ett värde om det inte finns en levande Gud? Om evolutionen från början till slut är sann, då är det bara en kosmisk olycka. Vi har absolut inget värde. Och det enda värde som jag har, det är egentligen att skaffa mig så mycket njutning som jag bara kan just nu, just här. Därför att vad annars är värt att leva på. Men om jag har kommit ur Guds hand, om jag är hans skapelse och han säger att jag är värdefull, då har jag också ett värde. Och det är det han säger, att ni är så värdefulla. Och därför så vill jag inte att ni går någon annanstans till några andra gudar, till några andra filosofier eller religioner eller ideologier eller vad det nu kan vara och luta er mot dem. Inga falska läror, utan håll er endast till det sanna evangeliet om Guds nåd, om Guds frälsning som är av nåd genom tro. Och jag avslutar med en vers här i Lukas 18:8. Och jag bara citerar den, eller parafraserar den. Men det står så här att ska människosonen hitta tro när han kommer? Det är en fråga, ska människosonen. För det är intressant att det grekiska ordet här är pistis. Och det har en bestämd form framför sig. Och ni vet att vi använder bestämd form. Bil, bilen, det är en speciell bil. Och som i engelskan så sätter man ett litet prefix framför car, the car. I svenskan så är det ändelsen som avgör om det är bestämd form eller inte bestämd. Men den här artikeln framför i grekiska, den specificerar inte bara utan betonar. Han säger att ska det finnas tro, en betoning. Och liksom en tillit till Gud. Och det är det som är frågan. Kommer det att finnas en överlåtelse? Kommer det att finnas en passion för det som har med Gud att göra? Och jag tänker på hur extremt splittrade vi är som nutidsmänniskor. Vi har så mycket saker som händer runt omkring oss. Det är så mycket saker som vi vill göra och ta del av. Och var finns Gud i detta? Hur prioriterar vi Gud egentligen? Och jag vet inte, men det är så intressant att se att han talar verkligen om detta med en passion. Han säger att det är liksom ingenting annat jag är intresserad av än att visa er den levande Guden. Att visa er den nådesfulla evangeliet. Att ha inga andra gudar jämte mig. Ha ingen annan undervisning jämte den undervisning som jag har gett er. Det är det som vi får fråga oss idag. Att har vi den här överlåtelsen till Gud? Han har en överlåtelse till oss. Han älskar oss över allt annat. Och han är avundsjuk. Han är svartsjuk. Han är ivrig att se till att den här relationen är bra. Därför att han accepterar ingenting mindre. Och jag tycker bara det är ett sånt privilegium att få tillhöra den levande Gud. Gud som älskar oss över allt annat i denna skapelse, i detta universum. Han talar om oss. Han skryter om oss. Det står i Efesierbrevet att i all evighet så kommer han att skryta över oss. De som han friköpte. De som sa ja till hans försoningsverk. De kommer att vara inför i hans närvaro. Han kommer att skryta över oss. Här är mitt folk. Det här är mina barn. Och vi kommer att vara hans brud. Han har gett oss det jordiska äktenskapet för att få en liten bild av den typ av relation som han har med oss i evigheten. Så att vi ska förstå vilken överlåtelse han har till oss och med vilken kärlek som han älskar oss och brinner för oss med. Amen. Herre, vi vill tacka dig för de här tankarna. Vi vill också säga kort en inbjudan till dig som kanske lyssnar på internet eller på YouTube eller som är här, som aldrig har förstått de här tankarna på det sättet som den helige ande kanske har levande gjort dem just nu för dig. Att du förstår att du är en syndare. Du förstår att du måste bli frälst. Och att den frälsningen finns bara i Jesus Kristus. Den helige ande har gjort detta verkligt för dig. Och du vill bli hans barn. Du vill vara föremål för hans exklusiva kärlek. Det är du redan. Men den kan inte tillgodogöras om du inte tar Jesus in i ditt hjärta. Vi uppmuntrar dig att be en enkel bön tillsammans med mig just nu. Herre, här är jag, en syndare. Jag behöver din frälsning. Jag ber just nu, Herre, att du skulle ta emot mig som en syndare som jag är. Och att du skulle rena mig från all synd och att jag får bli ditt barn. Om du tror på detta och du bad den bönen i all enkelhet, så säger Guds ord att du är ett Guds barn. Han gav rätten till alla som trodde på honom att bli Guds barn. Men det är inte bönen som frälser dig. Det är inte några yttre ting. Det är hjärtats tro. Vi hjälper dig bara att formulera de här tankarna. Om du trodde på detta, gå ner. Sök upp oss. Sök upp någon annan bibeltroende församling. Och börja leva i detta som du nu har tagit emot. Vi tackar och prisar dig för det, Jesus, i ditt namn. Amen. Amen.
Jag tror vi gör så bara att stolar kanske går kvar.